När Karl XII stupar i Norge så störtar ju den svenska stormakten samman. Det är slut på kungligt envälde och vi går in i det så kallade frihetstiden då det är riksdagen som har makten. Adel, präster, borgare och bönder, mest adel förstås. Och kungen har väldigt lite att säga till om. Ny regent blev ju nu Karl XII:s syster, Ulrika Eleonora. Hon var en fromt religiös prinsessa, uppfostrad i sträng karolinsk anda under kungliga enväldet, så hon kunde aldrig förstå sig på frihetstidens förändringar. Hon avgick efter ett år till förmån för sin man, Fredrik av Hessen, och han är en av huvudpersonerna i det här programmet. Den andra personen, den riktiga huvudpersonen, det är Hedvig Taube, som bara var 16 år gammal när kung Fredrik fick ögonen på henne. Vad som hände då och vad som hände i Sverige under den här stormiga tiden, det ska ni strax få höra. Men först måste ni veta lite mer om Fredrik av Hessen. Han var en typisk prins för sin tid, tiden mellan barocken och rokokon. En dynamisk handlingsmänniska, men också en njutningsmänniska som ohämmat gav efter för alla sina lustar. Fast det började bra för Fredrik. Han föddes här i det rika och bördiga Hessen, som då var en av de många små tyska furstendömena. Idag är Hessen en av förbundsrepublikens rikaste delstater. Hans far var lantgreve av Hessen, så titulerades de som regerade över det här riket. Och i huvudstaden Kassel, här står fortfarande lantgrevarnas mycket pampiga slott. Och det har naturligtvis blivit om- och tillbyggt många gånger sedan 1700-talet. Och det var förresten i det här slottet som sagobröderna Grimm blev världsberömda. För de var lantgrevens bibliotekarie. Men Fredrik, han kom tidigt ut i Europas alla krig. Och han gjorde sig känd som en mycket järv och modig kavalleriöverste. Han var expert på kavallerichocker och närstrider. Tre av hans bröder stupade i krigen. Själv sårades han flera gånger allvarligt. Han gifte sig ung med en tysk prinsessa. De fick inga barn och prinsessan dog efter några år. Så när Fredrik är 34 år är han enkling och har goda möjligheter att snart själv bli lantgreve över Hessen. Och det är då han hör talas om Karl XII:s syster Ulrika Eleonora. Och utan att de ens har träffats så friar han till henne. Det var i och för sig ganska vanligt i Fredriks kretsar vid den här tiden att man gjorde så. För att han såg naturligtvis mycket längre än till prinsessan. Han såg hela stormakten Sverige bakom henne. Och han såg den enväldige kungen, Karl XII, som just nu var upptagen borta i Bender med komplicerade konspirationer med turkarna. Och han förstod att möjligheten att Karl XII skulle stupa i fält var mycket stor. Och i så fall, eftersom Karl XII var ogift, så skulle ju den som var gift med Karl XII:s syster vara en mycket bra position att kunna rycka åt sig den enväldiga kronan och hela stormakten Sverige. Så, sagt och gjort, han friar genom ombud och han inleder sitt frieri med ett mycket, mycket sirligt och omständigt brev som är ganska roligt att läsa i svensk översättning, blir ungefär så här. Först skriver han att han naturligtvis helst hade velat komma personligen för att ödmjukast förklara för eder muntligen den stora vördnad som jag fattat för eder person på grund av enstämmiga utsagor av kunnigt och intelligent folk. Men som mitt öde hittills har berövat mig denna utomordentliga lycka, må det icke misshaga er att jag tager den väg som återstår för mig att försäkra er med all tänkbar respekt och min ivriga tillgivenhet. Bedjan är det mycket ödmjukt att det må behaga er att giva mig en nådig förklaring om jag får fortsätta i mina uppriktiga känslor utan att misshaga. Och det var inga som helst problem med den saken. Han fick gärna fortsätta. För Ulrika Eleonora levde ett ganska trist liv i det stränga karolinska hovet i krigets skugga. Redan tidigt fick hon ta hand om sin gamla farmor. Hennes syster dog och hennes bror var ju alltid borta i kriget och därifrån kom bara dystra nyheter. Ulrika Eleonora var nu en 22-årig, mycket blyg och tillbakadragen person. Hon hade ju inte sett många friare. Så hon var själv mycket smickrad och intresserad av det här. Men det var ju inte hon som avgjorde en så viktig fråga. Det var ju kungen, hennes bror. Så brev skickades tvärs över Europas kontinent. Och kungen nere i Bender, han hade hört talas om Fredrik av Hessen, att det var en duktig militär och Sverige behövde duktiga militärer. Så han sa sitt godkännande. Så Fredrik gifte sig med Ulrika Eleonora och han fick en hög befattning i det svenska försvaret. Och därmed hade han lyckats med steg ett i sin stora plan. Han hade fått prinsessan.
Kom steg två i hans plan. Karl den XII stupade. Och idag är det många historiker som tror att Fredrik hade någonting med det här att göra själv. För han verkade ha suttit där på kvällen och väntat på dödsbudet. Och det finns en mystisk omständighet till. Hans sekreterare, fransmannen Sikre, befann sig av helt oförklarlig anledning precis just den kvällen i samma löpgrav som Karl den XII långt framme vid hallen på söndag kväll. Han hade ingenting där att göra. Och han var där strax innan kungen blev skjuten. Han var borta just då. Och han kom tillbaks precis när kungen var död. Och nu red han i spårsträck till Fredrik som är ungefär 7-8 kilometer därifrån i försvarshögkvarteret. Och Fredrik, han verkar sitta och vänta på det här budet. Han reagerar nu mycket snabbt enligt en förhand uppgjord plan verkade som. Han skickar en kurir upp till Stockholm och snabbt ordnas det så att hans hustru Ulrika Eleonora blir utsedd till svensk regent mot gällande svensk lag. Hon hade ingen arvsrätt i tronen efter sin bror. Men det var mycket skickligt och snabbt reagerat för konkurrenten om tronen hann inte ens fatta vad som hade hänt. Och nu var Fredrik själv väldigt nära att bli kung över stormakten Sverige, enväldig kung. Det var snabbt och skickligt. Men dessvärre kommer det visa sig att det var sista gången som Fredrik reagerade snabbt och skickligt i svensk politik. Och för att Ulrika Eleonora skulle få bli regent tvingades hon skriva under en författning som tog all makt ifrån regenten. Och i det fredsslut som följer några månader senare så störtar ju stormakten samman. Kvar finns bara själva riket Sverige med större delen av Finland. Det har ju varit land sedan länge. Och sen en liten bit av svenska Pommern fanns kvar. Och det är mycket möjligt att Fredrik och Ulrika Leonora inte riktigt förstod vad hon hade skrivit på. Eller de kanske tänkte att det där kan vi justera efteråt med makten. Men då tänkte de fel. Själv hade hon en dröm om att hon och Fredrik skulle kunna regera tillsammans. Ett slags samregenter som de hade gjort i England tidigare. Men det gick inte riksdagen med på. Det har aldrig hänt att en svensk kung och drottning samregerar och håller händerna tillsammans på stadsrodret som man kan se på den här roliga tavlan på Gripsholms slott. Sverige har bara en regent i taget. Och då avgick hon, abdikerade till förmån för sin man. Och nu var Fredrik framme vid målet. Han hade fått prinsessan och hela kungariket. Men man kan ju säga att han snubblade på målsnöret.
För han hade blivit kung, men stormakten var borta och enväldet var borta. Och Sveriges författning skulle inte förändras på 50 år. Och Fredrik skulle ha väldigt svårt att anpassa sig till sin nya roll. Han som var uppfostrad till att vara en dynamisk handlingsmänniska. Han kunde inte anpassa sig eller skola om sig att bli kung utan makt. Han hade tidigare beskrivits som en glad, öppen, frank, trevlig, aktiv nöjesmänniska. Men som kung utan makt beskrivs han nu som svag, inkonsekvent, lat, slösaktig och en marionett i händerna på sina gunstlingar. Den som var den politiskt viktigaste mannen på den tiden, motsvarande statsminister, han hade titeln kanslipresident och hette Arvid Horn. Det var en äldre farbror som kom från den finska delen av riket. Han kallades också fredens general. Därför att han hade varit riktig general under Karl den XII:s tid. Han visste vad krig var. Nu när han var regeringschef så var det den längsta fredsperioden och landet blommade verkligen. På slutet av Karl den XI:s tid så brann ju Stockholms slott ner 1697. Och det skulle ta 50 år innan det nya slottet var färdigt. Och under alla de åren så bodde svenska kungafamiljen i det här huset på Riddarholmen i Stockholm. Det hette då Wrangelska palatset när de flyttade in. Och eftersom familjen bodde där alla år så hette det Kungshuset. Idag håller Svea hovrätt till här inne. Allting är ombyggt där inne. Men exteriört ser det ut som det gjorde på 1700-talet. Livet här inne för kungen och hans drottning Ulrika Eleonora var nog inte särskilt roligt. För Ulrika Eleonora var en mycket seriös dam som helst satt och läste sin karolinska bibel. Och tog livet mycket allvarligt. Och hon kände naturligtvis till sin mans mycket utsvevande liv. Det här var den tiden i vår historia då konsten, kulturen och vetenskaperna och i synnerhet naturvetenskaperna blommade som aldrig förr. Vi hade flera världsberömda vetenskapsmän som till exempel Linné, men också kemisten Scheele och uppfinnaren, filosofen och religionsstiftaren Swedenborg. Men Fredrik den första själv, han var totalt ointresserad av allt det här. Han hade inga som helst kulturella eller intellektuella intressen. Vad man vet så lånade han en bok en enda gång. Och det var när han var på biblioteket i Lund. Då lånade han en bok som hette Le Parfait Capitaine, den perfekta kaptenen. Men om han läste boken, det framkommer inte. Han hade egentligen bara ett enda brinnande intresse här i livet. Och det var jakt. Och man sa att han var en utomordentligt skicklig skytt. Man brukar skryta med att kungen kunde skjuta öronen av en hare på flykt. Och det är klart att det inte är någon större merit för en kung idag. Men på den tiden tyckte man det var mycket märkligt. Helst av allt jagade han två typer av byten. Björn, och man vet att han nedlade mer än 200 björnar. Och det andra bytet var unga damer. Man vet inte hur många damer han nedlade, men man vet hur många officiella älskarinnor han hade. Och det var ett antal. Det är nu rokokon kommer till Sverige. Och vi vet exakt när den kom. Det var den 4 juli 1732 på kvällen och med en båt. Det var ett fartyg som hette Tide Jakobsson och som kom från Holland med sill och salt. Men ur den båten steg också 9 franska konstnärer. De hade blivit lejda för att inreda Stockholms nybyggda slott i den modernaste stilen. Den som då bara hette den nya stilen och som vi kallar numera för rokoko. De insåg mycket snabbt att det fanns ingen lokal hjälp att få. Ingen svensk hantverkare eller konstnär kunde den nya stilen. Så de tvingades öppna en konstskola på slottet. Och den skolan finns kvar i Stockholm denna dag och heter Kungliga Konstakademin. Den kvinna som det här programmet ska handla om, Hedvig Taube, hon var bara en ung tonårsflicka när historien började. Hon bodde då med sin familj i det här fina huset på Skeppsholmen. Amiralitetsbyggnaden heter det. Hennes far, friherren och amiralen Edvard Didrik Taube av Odenkatt, hade då strax innan tvingats flytta hit. Och tvingats kan ju låta konstigt för det ser ut som ett fint hus. Men sanningen är att de bodde mycket finare tidigare. Då bodde de i det här huset, det Båtska palatset på Blasieholmen strax intill. Här håller frimurarna till nu för tiden. Amiralen Taube hade nämligen med spelskulder och misslyckade ekonomiska spekulationer tvingats lämna palatset och flytta in lite billigare på Skeppsholm. Och här fick han klämma in sig med 3 andra familjer och sin stora familj själv. Han hade 9 hemmavarande barn, 5 döttrar och 4 söner. Men amiralen var naturligtvis inte helt utblottad. Han ägde en herrgård ute vid Kungshatt i stora farleden västerut från Stockholm. Och han hade det här då alldeles nybyggda gården Sundby på Ornö i Stockholms skärgård. Hedvig var amiralens näst äldsta dotter. Alla 5 döttrarna ansågs vara uppseendeväckande vackra. Hon var 16 år, kungen var 54 när han fick ögonen på henne. De träffades antagligen i sällskapslivet i Stockholm. Och att kungen verkligen hade fått upp ögonen för henne kunde vem som helst konstatera. För ganska snart började kungens betjänter och lakejer dyka upp hemma hos familjen Taube med paket och korgar med presenter från kungen. Det var fina saker. Det kunde vara en stor silverservis eller balar med sidentyg och möbeldamast och guldnipper och mycket annat. Och kungen kom själv. Flera gånger i veckan letade han sig transporteras dit på det sättet som en herreman tog sig fram över Stockholms då mycket smutsiga och gropiga gator. Nämligen sittande i en bärstol bakom fördragna gardiner. Men alla förstod ändå att det var kungen som var på väg, för han hade ju kronor på sin bärstol. Och det var ju kungens lakejer som bar på bärstolen. De bar honom hela vägen från Riddarholmen till Skeppsholmen. Den mest riskabla delen, det var sista biten, för det fanns ingen riktig bro över till Skeppsholmen på den tiden. Så att kungens lakejer balanserade Fredrik över de här ranka plankorna över. Så kom han in. Officiellt var kungen där för att hälsa på hos mamman, friherrinnan Tob. Men alla visste ju vad som var huvudattraktionen, så att säga. Hedvig själv var vid den här tiden förlovad med en amiralitetskapten, Erik Sparre. Och hon var inte alls särskilt förtjust över den kungliga uppmärksamheten. Man vet inte riktigt hur hon såg ut vid den här tiden. Men det finns ett ögonvittne. Hon hade en manlig släkting som hette Karl Tersmeden, som med tiden skulle bli en mycket berömd amiral och memoarförfattare. Han var en sån här riktig festprisse och rörde sig i Stockholms innercirklar. Han var själv en kvinnokar och hade rest mycket omkring i världen. Han beskriver i sina memoarer hur Hedvig Taube såg ut. Så här skriver han: hon var den största skönhet jag sett. Och under mina resor har jag aldrig funnit någon som till skönhet kunde mot henne kompareras. Utom en judinna i Alger, Rakel Abilar, som kunde någorlunda till ansiktet ställas med fröken Hedvig i jämförelse. Runt varje hov så finns det som en svans av inställsamma smilfinkar. Folk som är beredda att göra vad som helst för att komma så nära kungen som möjligt och komma åt något privilegium eller någon förmån. Och den sista makt som kung Fredrik fortfarande hade kvar, det var att det var han som hade det avgörande ordet vid alla viktiga utnämningar. Alltså utnämnde han bara personer som han hade nytta och glädje av. Ofta sådana som till exempel hjälpte honom att se till att det alltid fanns unga pigga damer på de fester han gick till. Festfixare skulle vi säga idag. Så att så småningom omgav han sig med en hel krets av så här lismande, bugande ja-sägare och festfixare. Vid den här tiden ungefär så hade Fredriks far, landgreven av Hessen, avlidit. Så nu övertog han Hessen. Så han var samtidigt regent över Sverige med Finland och landgreve över Hessen. Och det här betydde att han hade goda inkomster från Hessen. Och det var de pengarna som han nu generöst öser över amiralen Taubes dotter. Så han behövde inte använda svenska statens medel för att tillfredsställa sina lustar. Nu försökte Fredrik så fort han kunde gå hem till amiralen Taube och hälsa på. Och varje fest i societén i Stockholm visste man att om man bjuder Taube med dotter så skulle kungen dyka upp ganska snart. Och det började gå rykten på stan. Och folk snörpte på munnarna och skakade på huvudena. Det här var inte riktigt lämpligt i det karolinska Sverige. Där det var fortfarande stränga lagar och det var dödsstraff på otrohet. Och kungen var ju gift. Men för kungens del kunde folk snörpa på munnarna tills de såg ut som katrinblomman i ansiktet. Det rörde inte honom. Bara han fick vara nära Hedvig Taube. Den präst som stod den kungliga familjen närmast, det var ju överhovpredikanten och kyrkoheden i Storkyrkoförsamlingen i Gamla stan, Andreas Calsenius. Han var ju dessutom kungens biktfar och jaktkamrat. Han borde ingripa. Och det gjorde han också, fast på ett kanske felaktigt sätt. Han försökte sleta över och tysta ner skandalen. Och för det blev han rikt belönad. Han utnämndes till biskop i sin hemstad Västerås, trots att han var i tredje förslagsrummet och dessutom yngst 45 år bara. Nu försökte Hedvigs mor och fastrar övertala henne att bryta förlovningen med Erik Sparre och istället lyssna på kungens lockrop. Det skulle gynna hela släkten, sa de. Och med i de här övertalningarna var också den memoarskrivande Karl Tersmeden. Han var ju god vän med familjen Taube. Och han skriver i sina memoarer så här: flickan bara gret och gret, och så berättar han: min allra nådigaste, sörj ej. Ni är av himmelen utvald. Ej allenast till er familjs, utan till hela rikets glädje och lycka.
Mitt hjärta är så övertygat om er lyckliga framtid att jag ej kan beskriva min glädje, sa han. Kungen hade nu en plan för hur han skulle kunna komma nära Hedvig Taube på ett diskret sätt. Han ville placera henne hemma hos kanslipresidenten Arvid Horn i hans palats på Kungsholmen, det gyllenstjärnska palatset som idag finns i Serafimerlasarettet. Men Arvid Horn, det var ju en rakryggad karolin av den gamla stammen. Han ville inte höra talas om det här lösa förbindelsen. Han hade sagt till kungen, ers majestät behagar skämta med er tjänare. Men majestätet skämtade inte om så här saker. Då hade Horn sagt att det skulle göra honom mycket ont om en ärlig mans barn blev olycklig i hans hus. Då kommer Fredrik på en ännu fräckare metod. Han anställer helt enkelt Hedvig Taube som hovdam hos drottningen, hos hans egen hustru Ulrika Leonora. Och flickans far, amiralen, han blir utnämnd till president i amiralitetskollegiet i Karlskrona. Det var ett högt steg uppåt. Avskedet mellan Hedvig Taube och hennes familj blev mycket gripande här på Sundby på Ornö. I 2 dagar grät hon och hennes mamma och systrar. Och så fick det räcka. De satte flickan i vagnen och körde iväg. Hon eskorterades då av den icke-gråtande fadern och 2 barska jungfrur. Och vagnen kördes av den allestädes närvarande Karl Tersmeden, som skriver i sina memoarer att Hedvig Taube mellan gråtattackerna skulle ha sagt att mitt öde är hårdare än jag kan beskriva. Jag tvingas exponera min heder för att sovera, rädda en genom spel ruinerad familj. Och kvar på Sundby kan man se denna dag uppe i taket i kungens sängkammare en allegorisk bild av en duva med bruten vinge. Genom att uppoffra sig själv så kom hennes familj på grönkvist. Och grönast blev faktiskt pappa amiralens kvist. För att på 1 enda år upphöjdes han till greve. Han blev riksråd, det vill säga han kom in i regeringen. Och han blev överamiral. Och allt det här, det var som en gest av tacksamhet från den blixtförälskade kung Fredrik, som nu hade sin älskarinna boende i kungshuset. Drottningen, hon visste naturligtvis om allt det här och förstod vad som hände. Men hon kunde inte göra så mycket mer åt det än att uttrycka sitt missnöje. Och där var hon väldigt tydlig. När Hedvig var 19 år gammal så blev hon gravid. Och hon försökte dölja det här på alla sätt till en början. Och när det inte gick längre så blev hon liggande i sin säng. Och där i mars 1734 nedkom hon med Fredriks och hennes första barn. Det var en liten, mycket klen flicka som genast togs ifrån henne och placerades hos en familj på Prästgatan i Gamla stan. Flickan har i böckerna inte något riktigt namn. Hon brukar kallas för Mademoiselle Ehrlich. Och kungens läkare gjorde vad han kunde, men det var inte mycket. Så efter några månader avled flickan. Och hon begravdes mycket diskret som dotter till en kapten i familjen von Höpkens familjegrav på Värmdö. Höpkens var nära medarbetare till kungen. Några månader efter förlossningen var Hedvig tillbaka i hovet igen och sällskapslivet. Men nu visste ju alla vad som hade hänt. Och vi måste komma ihåg att det här var under den tiden i vår historia då det var mycket, mycket olagligt att föda barn och inte vara gift och inte vara myndig. Om det hände en vanlig piga till exempel så fick hon i bästa fall tungt kroppsarbete på spinnhuset. Och Hedvig var ju varken gift eller myndig. Och även om hovets damer och herrar hade sin egen moral ibland, så var majoriteten av befolkningen mycket konservativ och prästernas ord vägde mycket tungt. Kung Fredrik, han gjorde ingenting för att dölja det här, tvärtom. Han gjorde nu någonting som ingen svensk kung hade gjort före honom. Visst hade det funnits kungliga älskarinnor eller frillor som man sa, mycket sånt, i synnerhet under Vasakungarnas tid. Ni kommer ju ihåg Erik den 14:e. Han gifte sig med sin frilla Karin Månsdotter och gjorde henne till och med till drottning. Men i Sverige hade man inte gjort så här, att man installerar sin älskarinna med eget hov in till det kungliga slottet och låter henne leva och delta i sällskapslivet just i egenskap av kunglig älskarinna.
Kungen låter den nu 20 år gamla och för andra gången gravida Hedvig Taube flytta ut ur kungshuset tvärs över gatan in i ett annat hus som ägdes av överstinnan Posse. Där installerades hon med kammarjungfru, hushållerska, tre betjänter och tre pigor. Det var ett fint hus. Hon hade utsikt åt ena hållet över Riddarfjärden och åt andra hållet var det lite dystrare, för där låg ju kyrkan som hade en begravningsplats på den tiden runt omkring sig. Men adressen var bland det finaste man kunde ha i Sverige på den tiden. Här bodde inte bara kungen, här bodde ju också de finaste adelsfamiljerna som hade sina hus runt omkring. Och det var bara några få minuters promenad härifrån till Riddarhustorget, som var då Stockholms absoluta innercentrum. Där fanns de finaste krogarna, kaféerna, affärerna och bokhandeln. Dit gick man för att titta på folk och visa upp sig själv och höra senaste skvallret. Och nu blev det också så att alla de som ville hålla sig god vän med kungen, hans vänner och medarbetare och andra, de tog för vana att göra visit hemma hos Hedvig Taube. Och dit kom samtidens största unga snillen på modet. En av de mest snillrika var ju Olof Dahlin, som sen blev känd som hovskalden Olof von Dahlin, Sveriges Voltaire kallad. Han var redan nu mycket känd, fast han bara var lite över 20 år, för han var chefredaktör för Sveriges första privata veckotidning, den svenska Argus. Och han brukade komma hit och han skrev hyllningsdikter till Hedvig Taube. Och en gång när hon fyllde år här nu så skrev han en mycket berömd dikt, ur vilken jag ska läsa en vers. Gud ge er från denna timma tusenfalt lyxsalighet, att er glans må alltid glimma onda ögon till förtret. Sinnesro bör alltid skattas för er sällhets högsta lott, och om avund aldrig fattas blir ert öde alltid gott. Det här var den tiden i svensk politik när korruptionen var allmänt utbredd. Alla tog mutor av de som betalade mest, och bäst betalade de utländska ambassaderna för att försöka få riksdagsmännen att rösta för en politik som de ville ha. Och allra bäst betalade franska ambassaden. Så Sverige förde också mycket riktigt en mycket franskvänlig politik vid den här tiden. Så en dag kom den franska ambassadören upp till Hedvig Taube. Han hette Castellan. Och han ville överräcka 100 000 livre, vilket var en oerhört stor förmögenhet, till Hedvig. Men hon ville inte ha. Hon tackade nej. Hon ville absolut inte bli inblandad i utrikespolitiken. Men man vet att både den franska och den engelska ambassadören skriver rapporter hem till sina huvudstäder om det lilla hovet och maktkretsen kring Hedvig Taube. I mars 1735 nedkommer Hedvig med ett välskapt gossebarn. Och hon är då 20 år och kungen blir mycket, mycket glad. Han är 59 år och han har ju inga barn inom äktenskapet. Och nu har han en son som han mer än gärna erkänner som sin. Och han gör pojken till greve av Hessen och han döps till Fredrik Wilhelm. Sonen för Fredrik ännu närmare Hedvig Taube. Och det här kan man se på flera olika sätt. Bland annat i det brev Fredrik skriver hem till sin bror i Hessen. Förut hade han kallat Hedvig Taube för Hedda, eller La Belle Colombe, som betyder den vackra duvan. En ordlek på namnet Taube, Taube på tyska betyder duva. Nu var det slut på Hedda och duva. Nu talade han bara om La Comtesse Taube, grevinnan Taube. Så hon blev liksom mera upphöjd och officiell. Men det här var ju också farligt, för att nu ökar ju kritiken mot kungen mycket mera. Det ökade i synnerhet i samband med riksdagarna. För då kom ju hundratals riksdagsmän inresande från alla delar av Sverige och Finland. Och de samlades i Stockholm på politiska klubbarna, krogar och kaféer. Och där satt de och bytte skvaller. Det här var ju den tiden i vår politik när makten växlade mellan hattar och mössor. Och det är ganska rolig skillnad mellan hattar och mössor. Det var inte någon ideologisk skillnad, utan det är mer en attityd till livet, kan man säga. Så att en typisk hatt, det var en person som var för glansfulla allianser, storstilade industriprojekt. Han tänkte stort. Medan en typisk mössa var mera jordnära, låg profil, sparsam, satsade på jordbruket och så. Det finns ju massor med hattar och mössor i Sverige idag, om du tänker efter.
Fast mest mössor verkade det som, för att mössorna skulle aldrig gå in i EU eller bygga broar över Öresund. Och varje gång en ny mössregering kom till makten så tog de i tur med den föregående hattregimen och angrep dem för deras slöseri och synd och överdrifter. Och man tog särskilt i tur med Hedvig Taube, med hennes vänner och släktingar, för det hade gått så bra för dem. Hon hade till exempel en bror som blev kammarherre när han var 16 och en annan bror som blev befälhavare på en ostindienfartyg när han var 24. Och hennes systrar, de blev alla stjärnor i sällskapslivet och mycket fint och förnämt bortgifta. Och man tog särskilt i tur med hennes far, överamiralen som ju satt i regeringen nu. Och man lyckades efter mycket invecklade manipulationer få honom avsatt på det viset att han frivilligt avgick. Men han var kvar som överamiral. Och ute i landets kyrkor och predikstolar ökade kritiken mot kungen. Och det dundrades från predikstolarna. Bortifrån Dalarna så kom det från kyrkan att varför ska vi be förböner för en konung som har två hustrur? Och till och med kyrkoherden i tyska församlingen i Gamla stan, som var så nära slottet, vågade angripa kungen personligen. Fast han gjorde det förstås lite inlindat med ord från Gamla testamentet. Och så cirkulerade pamfletter mot Fredrik. I en av dem stod det att talade man om det oskick som förhaver mellan den store falken och den lilla tjäderhönan. Alla kunde läsa mellan raderna och förstod vem som var falk och vem som var höna. Och så var det andra pamfletter som cirkulerade där de påstod alldeles bestämt att kungen hade gift sig i hemlighet med Hedvig Taube. Det fanns 5 vittnen, sa man. Och det här var inte så konstig idé, därför att det var vanligt med sådana äktenskap på kunglig nivå i Europa på den tiden. Hans egen far hade gjort det med sin älskarinna. Men så blev Hedvig Taube gravid igen och nedkom med ännu en son. Hon var då 23 år och kungen var 61 år. Och den här pojken döptes till Carl Edvard. Och kungen blev jublande glad igen. Han överöste sin älskarinna med dyrbara presenter och smycken. Och Hedvig Taube åkte omkring i Stockholm några veckor senare i sin nya fina vagn med sina bägge söner fullt synliga. Och kungen kunde alla se som fanns i närheten. Kungen lät sig så ofta det bara gick bäras i sin bärstol ut genom en sidoingång i kungshuset och upp till Hedvig Taubes hus. Det här blev nu alldeles för mycket för Svenska kyrkan. Så ärkebiskopen och alla andra biskopar också blev inkopplade. Och de bestämde sig för att skicka upp en delegation till kungen. Den leddes av biskopen Erik Benzelius. Han har skrivit protokoll om det här. De kom upp till kungen. Nu ville de ha papperna på bordet. Hur är det nu egentligen med allt det här? Och de skulle också angripa överhovpredikanten. Han hade inte gjort sin plikt. Syndandet bara fortsatte, precis som om lagen och den heliga skrift aldrig har blivit skrivna. Och så påminner de kungen att han faktiskt i sin kungaförsäkran hade skrivit under, så här skrev han: utlovar jag till min dödsstund att älska, ära och i vördnad hålla min högt älskade gemål, den stormäktigaste förstinnan Ulrika Eleonora. Hur var det nu egentligen? Kungens försvar, eller ska man säga bortförklaring, är ganska typiskt för honom som person. Han sa nämligen: varför angriper man mig så hårt? Här finns dock andra som börjar tilltalas. Men så erkände han efter ett tag, skriver biskopen, att han var far till de här barnen. Men han sa att vad jag har gjort kan jag ej lämna ogjort. Och han lovade bedyrare att det skulle inte hända igen. Och det kunde han lova, sa han, eftersom han var så gammal nu. Och så bedyrade han att han verkligen inte hade gift sig med Hedvig Taube i hemlighet, utan att han verkligen höll av och älskade sin hustru fortfarande. Och så hoppades han att prelaten aldrig mer skulle tala om det här han skickade iväg dem. Under tiden ordnade han för Hedvigs och barnens framtid. Hedvig fick flytta igen. Det här gången bara tvärs över gatan till det här huset. Här fick hon större och pampigare våning. Och hit flyttade hon med sina 10 tjänare och med sönerna. Och de flyttade in i rum och salonger inredda i den nya stilen.
Kungen lät också köpa 5 större gods nere i Holstein för sönerna. Och han beslöt att ge sitt praktfulla sommarslott Ekolsund till Hedvig Taube. Nu drog det ihop sig till en ny riksdag. Drottningen Ulrika Eleonora, hon avskydde ju naturligtvis familjen Taube och alla som hade hjälpt till att få ihop kungen och Hedvig. Och det var många bland riksdagsmännen som tyckte detsamma. Och den här gången ville kungen undvika pinsamma delegationer och giftiga pamfletter. Så han skickade ut sönerna i god tid ner till Holstein och Hedvig skulle ut på landet. Drottningen ville få Hedvig landsförvisad, men det gick ju inte. Utan hon reste en bit söderut och stannade vid Malma gård nära Nyköping. Där fanns hennes kusin greve Stackelberg. Under tiden blev tiden lång för kungen här utan Hedvig. Så han meddelade en dag att han skulle åka på en jaktresa. Och den skulle liksom av en händelse läggas till Malma gård. Några månader senare var Hedvig tillbaka igen i Stockholm. För riksdagen, ständerna, hade fått några mycket viktigare saker att prata om. Riksdagen här i Stockholm 1739 fattade ett mycket ödesdigert beslut. Sverige ville ju naturligtvis få tillbaks allting vi hade förlorat i krigen mot Ryssland. Baltikum, delar av östra Finland, Viborg och mycket annat. Ryssland var nu upptaget på annat håll. Nu ansåg man vara hämndens stund inne. Och hattarna trodde dessutom att de som karoliners ättlingar var så skräckinjagande att bara de visade sig vid ryska gränsen. Så skulle ryssarna bli så rädda att de kastade tillbaks Baltikum och Viborg och alltihopa, trodde de. Så de hade ett möte och där bestämde de sig för kriget. Så att 8 regeringsmedlemmar, 8 riksråd var för krig men 7 var emot. Kungen hade 2 röster så nu kunde han avgöra alltihopa. Och Fredrik, han höll då ett litet tal på tyska förstås, för han talade helst tyska. Och där sa han att eftersom han utgick ifrån att alla nödvändiga förberedelser var gjorda för kriget så hade han ingenting emot att uppoffra mitt liv för riket. Jag kan ej önska mig här i världen någonting som kunde vara mig mera om hjärtat än att sluta min levnad till rikets heder och dess välgång. Och skulle skatta mig lycklig om Sverige kunde återvinna de fördelar och det anseende som genom ett långvarigt krig detta rike förlorat. Det var alltså ett starkt ja från kungen till kriget. Nu blev det inte alls med kriget som Fredrik eller hans regering hade hoppats och velat. Det blev precis tvärtom. Soldaterna var illa utrustade, illa tränade. De hade inte ens en riktig krigsplan att följa. Och flera tusen avled i fältsjukdomar innan de ens hade sett en fiende. Mer än 10 000 avled av de stupade i strid, väldigt få. Och istället för att Sverige skulle ta någonting tillbaks från Ryssland så tog Ryssland ännu mer från Sverige. De tog hela Finland. Och mitt i detta elände så avlider drottningen Ulrika Leonora. 53 år blev hon. Och därmed aktualiserades frågan om tronföljden, kronprinsen. Hon hade ju inga barn. Och mitt under kriget så började man diskutera kronprins. Det fanns flera kandidater. Men under fredsförhandlingarna med Ryssland så lägger kejsarinnan Elisabeth fram ett förslag som de inte kan stå emot. Hon formulerar sig ungefär så här. Om ni tar min manliga släkting i Holstein-Gottorp, Adolf Fredrik, till svensk tronarvinge och blivande svensk kung, så får ni tillbaks nästan hela Finland. Och regeringen, de sa inte, bytt kommer aldrig igen, för det här var väldigt seriöst. Utan de sa, det går vi med på. Och så blev det. Och därför en kort tid efteråt dyker Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp upp i Stockholm som blivande svensk kung. Nu var det ju inget fel på honom. Men utan att vara alltför respektlös kan man säga att han hade nog aldrig fått den här befattningen på platsannons. Det var en snäll och beskedlig man. Han var 33 år och ogift när han kom. Så efter något år gifte han sig med en mycket intressant och stark kvinna som hette Lovisa Ulrika av huset Brandenburg i Preussen. Men under alla de här diskussionerna så stod ju Fredriks söner med Hedvig Taube helt utanför. De hade ju ingen arvsrätt i tronen. De var födda utom äktenskapet.
Men som ett litet plåster på såret ordnade han så med hjälp av den tysk-romerska kejsaren att hans pojkar blev riksgrevar von Hessenstein. Och det blir som grevarna von Hessenstein som pojkarna också blir inskrivna i det svenska riddarhuset. Och en tid efteråt blir också deras mor Hedvig Taub upphöjd till riksgrevinna von Hessenstein.
Kriget tog slut i Finland, men problemen var inte slut i Sverige. De höga förlusterna i människoliv, de stora krigskostnaderna, arméns snöpliga nederlag, allt detta fick oppositionen att koka i riket. Och störst var ilskan i Dalarna. Dalregementet hade förlorat flera hundra man i en fullständigt onödig drabbning. Dalarna hade drabbats mycket hårt ekonomiskt av kriget. Och dalkararna kunde absolut inte acceptera ännu en tysk prins som svensk tronarvinge. De ville ha en dansk prins. Så ilskan kokade över i Dalarna. De beslöt sig för att ta lagen i egen hand. Och de började marschera mot Stockholm för att, som de sa, runka peruken av herrarna där. Det kom 5000 man och de tog med sig vad de hade där hemma. Musköter, hillebarder, svärd, spikklubbor, liar, allt vad de hade. Och de tog dessutom med sig landshövdingen och flera prostar som gisslan. Och ju närmare Stockholm de kom, desto större blev ju paniken här. Och många makthavare försvann i en fullpackad gungande kaross söderut som inte stannade förrän de kom till Ystad. Det som nu händer är det som kallas den stora daldansen i våra historieböcker. Kung Fredrik, han skickade ut sin älskarinna Hedvig Taub till sitt slott Ekolsund. Hon var nu gravid för fjärde gången. Och han själv ingrep. Han hade ju varit en tapper krigare i ungdomens dal. Nu satte han sig till häst och red ut för att möta dalkararna. Han ville möta dem utanför stadsportarna. Det blev i Solna skog. Och han höll ett strängt tal till dem, för han ville ha fredliga metoder, inte våld. Han talade till dem på tyska och det struntade de i. De sa, vi struntar i den gamla tysken, och så red de förbi honom. Och de passerade militärens positioner vid Norrtull. De red över och tvärs igenom militären och började springa in mot Stockholm. Och ni kan själva tänka er det här scenen. 5000 urförbannade bönder med tillhyggen som kom rusande in mot Stockholms centrum. De hade dessutom 700 hästar med sig och kanoner som de tog från militären. 5000 man på den tiden, det skulle motsvara 75 000 idag. 75 000 urförbannade bönder på språngmarsch mot regeringskansliet. Det är klart att det blev panik. Och bönderna stannade inte förrän de kom här borta till det som är Gustav Adolfs torg idag. Här stod de sig ner och flyttade in i husen runt omkring. Stockholms slott fanns då ungefär som nu. Men det var inte helt färdig inrätt. Regeringen bodde där, men inte kungafamiljen. Kungafamiljen var kvar borta på Riddarholmen. Regeringen rullade fram kanoner för att spärra av Riddarholmen. Och kungens fartyg gjordes i ordning ifall han måste fly. Den dagen, den 20 juni 1743, kunde det ha blivit revolution i Sverige. Och det vi kallar den franska revolutionen. Det kunde ha blivit någonting som utbröt 50 år tidigare och här i Sverige. För bönderna hade mycket långtgående, konkreta, revolutionära krav som man inte hade hört mycket av i Europa tidigare. För det var så att innan de begav sig iväg hade de möte med sockenstämma. Och där formulerades kraven som deras representanter skulle ta upp i Stockholm. Och det var socknar som krävde att kungen skulle gripas och avsättas. Hela regeringen och alla höga herrar i Stockholm skulle hängas. Det fanns mer än 60 namn på dödslistorna. Det var socknar som krävde att adelns privilegier skulle avskaffas. Och att all jord i riket skulle delas ut till de som odlade jorden. Alltså konkreta revolutionära krav. Huvuddelen av Stockholms befolkning stödde dalkararna i deras missnöje och deras krav. Nya bondeherrar var på väg från andra landskap. Det kokade och jäste hela riket. Varför blev det då inte revolution? Jo, dalkararna hade inte någon karismatisk ledare. De hade ingen Engelbrekt eller Gustav Vasa. För hade de haft det så hade de inte gjort halt här. Utan de hade rusat vidare rakt in i regeringskansliet, in i Riksbanken, in i de strategiska byggnaderna. För regeringen hade inte mycket att sätta emot den här dagen. Och stockholmarna hade anslutit sig och delar av armén hade säkert gått över till dalkararna. Och de hade säkert fått hjälp från danskarna, självklart, att avsätta regeringen. Nu blev det inte så, utan de stannade här. De var naturligtvis trötta efter den långa marschen, det kan man förstå. Och deras ledare inledde förhandlingar med regeringen. Och under den natten fick regeringen förstärkningar. Det kom in fartyg från finska kriget med trupper som var opåverkade av händelserna här i Stockholm. Och nästa morgon gick armén till attack. Det blev en blodig massaker här på Gustav Adolfs torg. Med Västgöta ryttare och Älvsborgs regemente i spetsen, anförda av översten Carl Otto Lagercrantz, öppnade armén eld mot dalkararna med artilleri och musköter. Skotten kom från det hållet, från Jakobs kyrka, och det blev fullständig panik här på torget. Dalkarlar massakrerades ner utan pardon och armén ryckte fram med kavalleriet för att jaga de som försökte sätta sig i säkerhet. Lagercrantz folk gick fram mycket, mycket hårt. Carl von Linné har efteråt berättat att Lagercrantz och hans officerare, de massakrerade och högg ner dalkarlar som hade lagt ifrån sig vapnet och fallit på knä och bad om nåd. Den dagen dödades dubbelt fler människor här på Gustav Adolfs torg än inne i Gamla stan under Stockholms blodbad. Historikerna tror att 140 dalkarlar mejades ner, flera hundra skadades allvarligt och mer än 3000 buntades ihop i provisoriska fängelser på Stockholmsström och borta vid Riddarholmskyrkan. När tumultet och bråket var som värst här nere gav kung Fredrik order om att det var dags att fly och hans bagage började bäras ner till fartygen. Men så kom kontraorden, upproret var krossat och flykten avbröts.